Roligt att se er, tänkte jag säga, men det kan jag inte göra för jag ser er inte utan jag tittar in i en kamera. Men det är verkligen roligt att få stå här idag. Jag hoppas precis som den här sången som de sjöng att vi ska få känna att det är ingen annan vi vill gå till utom till Gud. Om du sitter i radion idag, om du sitter via streamen eller om du tittar på det här i efterhand så är det min längtan. Det är att du ska få känna att Gud är det hopp som världen behöver. För det är det jag ska tala om idag. Vi är inne i en serie om hopp. Vi har pratat om hopp för nutiden, framtiden och idag ska jag prata om varför vi har ett hopp för världen. Jag tror att det kan vara svårt att se våran värld och känna hopp alltid. Nu inte minst med covid. Sen har vi naturkatastrofer. Vi har nyheterna som berättar om att krig, explosioner. Det är liksom saker gång på gång som påminner oss om att det finns så mycket smärta, så mycket ondska, så mycket orättvisa. Om du har tänkt någon gång, Gud, var är du någonstans? Så tror inte jag att du är ensam om det. Men jag skulle vilja att vi tar tid idag och läser Bibeln. Och lyssna till vad Gud har att säga om våran värld och det som händer. För att Bibeln säger att ondska inte är ett tecken på Guds frånvaro. Utan ett tecken av vårt behov av Gud. Det finns inget mörker i Gud. Han är ljus. Vad betyder det? Ja, men där Gud får regera så är det ljus, frihet, rättvisa, kärlek, tro, omsorg. Och Gud kan ibland, vi kan ibland tänka att men Gud, är du apatisk? Känner du inte? Ser du inte? Är du döv? Är du blind? Och så läser vi Guds ord och så står det att han är närvarande, att han är passionerad, att han är engagerad, att han hör och att han ser. Idag hoppas jag på att jag kan, att vi tillsammans kan bygga ihop det där gapet lite mellan vad vi ser och vad Bibeln säger. Och att vi ska få förstå att hoppet är byggt på så mycket mer än vad vi ser med våra mänskliga ögon. Men jag tycker att vi till en början kan be. Gud, vi inbjuder dig till den plats där vi är just nu. Om vi sitter hemma, om vi är här, om vi sitter i bil. Vi ber att du ska komma dit där vi är. Med din heliga ande. Öppna våra hjärtan och låt oss förstå vad du vill säga genom ditt ord. Vi längtar efter mer av dig. Vi längtar efter sanning. Hjälp oss att se dig idag. I Jesu namn. Amen. Det första jag vill säga är att hopp ger oss perspektiv. Om vi pratar i världen och allt det som händer runt omkring oss så kan vi ju inte gå någonstans, tycker inte jag, utan att vi förstår vad var det som hände i början. Och det står i första Moseboken att Gud skapade världen, han skapade människan, han kollade på allting och så sa han, det här är gott. I första Mosebok 2:15 så kan vi läsa att Herren tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den. Och några verser senare läser vi så formade Herren Gud av jord alla markens djur och alla himlens fåglar och förde dem fram till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Och varje levande varelse fick det namn som mannen gav dem. Alltså från början så skapade Gud himmel och jord. Allting som vi ser, det var gott. Och människan levde i nära relation med Gud. Och Gud liksom tog fram grejer och bara, vad säger du om det här? Vad vill du om det här? I början så var det tänkt att vi människor skulle leva i en nära relation med Gud. För att njuta och ta hand om det som han har skapat. Men något gick ju snett. Redan nästa kapitel, kapitel 3. Så kan vi läsa om hur Eva och Adam gör ett beslut. Att inte lyssna till vad Gud hade sagt. Och synd kommer in. En olydnad som knäckte den här harmonin som var lagd ifrån början mellan skapelsen, mellan människor och mellan Gud. Och nu så har vi någonstans, i och med synden, så är det knäckt. Det är någonting som inte riktigt är helt. Det liksom kom in någonting som var fel. Och nu så ser vi det. I skapelsen, i relationen människa till människa. Det står till och med att Gud sa där några verser senare vad liksom synden har för effekt. Han sa att mannen och kvinnan kommer leva i fiendeskap med varandra. Och inte det är någonting som vi ser idag. Men också ett fiendeskap eller en distans mellan människa och Gud som inte var tänkt. Så det vi ser effekter av idag är synden som kom in till Guds goda skapelse. Och skulle Gud ta bort all ondska? Gud, vart är du någonstans? Men skulle han ta bort all ondska som vi känner för ibland, så skulle han behöva ta bort oss också. Guds svar på våran olydnad, vårt misstag och snedsteg var att lösa det själv. I Johannes 3:16 så läser vi: så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. I Romarbrevet 8:3 så kan vi läsa i The Message, som är en tolkning av Bibeln. Det är tanken är att man ska lägga ett språk som vi connectar med lite mer idag för att förstå vad Bibeln vad Bibeln ville säga. Så det är liksom Bibeln men inte riktigt Bibeln, så man kan läsa det som ett komplement skulle jag vilja säga. Så här står det i Romarbrevet 8:3. Gud satsade allt när han skickade sin egen son. Han kan inte ha sett det som en ovidkommande och oviktig angelägenhet att ta itu med. I sin son Jesus levde han som människa. Han gick in i den förtvivlat kämpande mänsklighetens kaotiska elände för att ställa allt till rätta en gång för alla. Det kunde aldrig lagen, som alltid försvagades av människans skadade natur, aldrig har gjort. Lagen som gavs liksom för att visa en ram av hur Gud ville att hans folk skulle leva, det liksom hjälpte aldrig oss. Det blev inte mer än ett plåster på syndens sår, och den botade inte själva sjukdomen. Men genom Jesus har vi fått förlåtelse och nytt liv, andligt liv. Vad betyder det? Jo, det betyder att våran insida som knäcktes, som är bruten, som det är ju inifrån det kommer. Att vi gör saker som inte riktigt är det som Gud vill. Det betyder att vi har en upprättad relation med Gud. Det betyder att ditt och mitt hjärta blir helt på insidan i mötet med Jesus. Mörker blir till ljus, skam blir till frihet, dom möter förlåtelse och död möter liv. Så nu står det ju rätt till mellan människa och Gud, om vi tar emot Jesus. Men synden förstörde ju mer. Vi har ju fortfarande kvar den här grejen mellan skapelsen och mellan människor och människor. I Romarbrevet 8:19 till 25, så det är lite text, men det är bra det det säger. Så förklarar Bibeln det så här: ja, hela skapelsen väntar med spänning på att se vilken härlighet Guds barn ska få. Allt skapat har ju kommit vid sidan av Guds plan. Inte för att det själva ville det, utan därför att Gud dömde skapelsen till att dö. Men han gav oss ett hopp. Han gav oss ett hopp om att skapelsen en dag ska befrias från sitt kretslopp av ständigt medbrytande. Om vi tar vår första paus här, så är ju hoppet, det betyder ju faktiskt att just nu så är världen i ett kretslopp av nedbrytande. För att vi har hopp om någonting annat som ska komma. Ja, en dag ska allt skapat få ta del av den härliga frihet som Guds barn får njuta av. Vi vet att hela skapelsen ropar som en kvinna när hon ska föda barn. Och till och med vi som har fått Guds ande som en försmak av härligheten ropar i vårt inre. Vi väntar på att Gud för alltid ska göra oss till sina barn och befria våra kroppar helt och hållet. Vi är räddade redan nu, men vi har samtidigt ett hopp om fullständig frihet. Om vi redan var fullständigt fria behöver vi ju inte se fram emot det. För vem hoppas på något som redan har hänt? Men genom att vänta på att detta hopp en dag ska uppfyllas lär vi oss att vara uthålliga. Vi har fått en försmak av himmelriket, Gud i oss, Guds ande i oss. Men runt omkring oss så ser vi fortfarande att skapelsen och det runt omkring oss fortfarande är ett kretslopp av nedbrytande. För Gud, han har sagt första ordet. Han skapade allting ifrån början. Han sa att det var gott. Synden kom in. Det här vi är just nu i världen är i obalans. Men Gud, han kommer säga sista ordet. Hopp ger oss inte bara perspektiv. Hopp ger oss kraft. I vers 24 läste vi, i hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det man redan ser? Hopp är inte det vi ser. Det bor på insidan. Och det är ett andligt uppvaknande som ändrar hur vi ser på det som händer runt omkring oss. Hoppet kommer ut av tro och landar i hjärtat och påverkar hur vi lever. Och hoppet hittar hos Gud. Och det beskrivs som ett ankare för ditt själ, för ditt inre. Detta hopp om frälsning är ett starkt och pålitligt ankare för våra liv. Det är tryggt och säkert och sträcker sig ända in i den himmelska helgedomens allra heligaste. Alltså, hoppet som du har fått nu, en försmak i ditt inre av att du känner en sån glädje och liv av att Gud bor i dig. Eller att han kan bo i dig. Det sträcker sig inte bara till det här livet. Det sträcker sig ända in i evigheten. Jag lyssnade på en lektion häromveckan. Jag går igår på en skola i Australien. Och där så sa en av mina lärare att våra hjärnor kan inte riktigt känna skillnaden av kunskap eller vad vi tror att vi vet. Skillnaden är ju så här att vi kan höra någonting så många gånger så att vi tror att vi vet det. Det liksom blir så vant för oss att höra det. Men kunskap om något, det tar sig faktiskt i uttryck i våra liv och hur vi agerar på ett sätt. När jag var 19 år så åkte jag till Los Angeles med ett gäng härifrån kyrkan. Vi hade läst om en kyrka som var öppen 24/7 för att hjälpa människor som hade det jobbigt. Och dit åkte jag och sa, och så blev man tilldelad en plats liksom. Du kunde hjälpa till med att ge mat till hemlösa, du kunde hjälpa till med ungdomar, du kunde hjälpa till med vad som helst. Men vi kunde inte bestämma det utan de gav oss en placering. Och jag placerades i ett café. Jag var lite besviken det kan jag säga, men där står jag i alla fall första dagen och ska börja på det här liksom kaféet. Min referens till kaffe just då när jag var 19, det var att det fanns kaffelatte och sen så fanns det vanligt bryggkaffe. Men där stod jag framför liksom den största kaffe, kan man säga kaffemaskin, espresso. I alla fall, tänk er en stor maskin där man kan göra liksom tre olika kaffedrycker samtidigt. Det är så strimad mjölk och det är liksom allting. Den här ska jag lära mig. Min chef står här och ska lära mig stegen och han visar en gång och han förklarar allting. Han visar två gånger och jag liksom så här, yes. Jag har en tendens att kanske verka mer säker än vad jag är. För jag tänker att ja, men om jag bara får tid att processa så kommer det här landa sen. Jag gillar att tänka ensam, att liksom få låta det landa. Så han vände sig till mig efter liksom instruktioner och sådana grejer. Har du förstått mig? Ja, säger jag. Bra, så ger han mig kaffegrejen och säger, gör nu en cappuccino. Nu kommer det ju till att jag kanske måste erkänna att jag inte riktigt hade förstått den instruktionen som man gav till mig. Jag trodde att jag liksom kunde säga det bara. Ja, det är klart att jag förstår. Men nu kommer det liksom på prov. Och om inte annat så hade de ju märkt det när de drack den där kaffen. Att det är någonting som smakar lite konstigt. För lär man sig om det så finns det lite teknik kring det också. Så det är liksom inte att jag kan fejka där, utan det känns tydligt på smaken. Och ibland så skulle jag vilja ställa en fråga. Eller när jag hörde det här om att vår hjärna inte kan känna skillnaden på kunskap, eller om vi är vana vid det, så tänkte jag på, oj, undrar hur många gånger jag har läst någonting i Bibeln, tror att jag vet det, men inte alls har förstått det. För så här säger Romarbrevet 8:5, det som tror att det kan göra det på egen hand blir alltid för upptagna att mäta sina moraliska muskler för att hinna göra bruk med dem i vanliga livet. Ouch. Det som litar på det Gud gör med dem upptäcker att Guds ande bor i dem och att Gud lever och andas i dem. Så många gånger jag känner att det är tungt. Och är det kanske inte så att jag tar upp någonting igen och försöker på egen hand. Men här säger det tydligt att Guds ande bor i oss, lever i oss och andas i oss. I vers 10 så säger det att när vi har hans levande ande i oss kommer era kroppar att vara lika levande som Kristus. Alltså det, våra liv, det vi gör, våra handlingar, det kommer vara lika levande som Kristus. Romarbrevet 8:15-17 säger att uppståndelselivet som ni har fått av Gud är inte ett försakt och dystert liv. Det är ett äventyr och förväntan. Det ropar på Gud som ett barn. Vad ska vi göra nu, pappa? Guds ande rör vid vår ande och bekräftar dem vi är på riktigt. Vi vet vem han är. Och vi vet vilka vi är. En far och hans barn. Och vi vet vad vi ska få. Och vad som väntar oss. Ett ofattbart arv. Vi går igenom precis det som Kristus gick igenom. Och om vi går igenom det svåra tillsammans med honom, så kan vi vara säkra på att vi ska få fira när det är över. Alltså, vad är effekten av ett hopp på insidan? Ett hopp som inte bara är ett positivt ord av någonting som jag sätter, utan när det verkligen får komma till att det landar. Ett hopp på insidan ger tro, uthållighet, glädje, perspektiv, frimodighet, frid, mod, beslutsamhet. Och du kan hålla huvudet högt i alla säsonger. För att du vet att oavsett vad som händer i nu eller hur det ser ut, så vet du vem som är din far. Att Gud står över allt. Och att han kommer ta hand om dig. Hoppet ger dig frihet. Fri att leva så som vi var tänkta. Utan synd. 1 Petrus 1:3 säger. All ära tillhör Gud. Vår Herre Jesus Kristi. Far, genom hans gränslösa godhet har vi fått förmånen att bli födda på nytt. Så att vi nu är medlemmar i Guds egen familj. Nu lever vi i hoppet om ett evigt liv eftersom att Kristus uppstod från de döda. Det fanns en tid då vi var andligt döda på grund av våran olydnad och våra synder. Efeserbrevet 2:2 säger att ni levde precis som alla andra i den här världen. Ni syndade och följde Satan, de onda andarnas härskare. Och han är den som verkar i våran värld idag. Men genom vår gemenskap med Jesus Kristus har han förvandlat oss till nya människor som är beredda att göra de goda gärningar som Gud från början planerade att vi som tillhör honom ska göra. Vilka är vi som tillhör honom? Ja, tekniskt sett så är det ju så att Gud har skapat alla människor på denna jord. Och han vill ha en relation med alla människor. Och ställa det till rätta så att vi gör de goda gärningarna som han planerade ifrån början. Men de som är Guds, som tillhör honom, är de som har sagt ja till honom. Så idag så vill jag säga till dig att du kanske känner att du inte alls lever som du borde göra. Men Jesus vill ha en relation med dig. Han vill göra det helt på din insida. Han vill visa dig något nytt. Jaha, men det pratas väldigt mycket om en evighet och ett nytt liv och hoppet om det som ligger framöver. Vad gör det för mig just nu? Ja, det gör all skillnad skulle jag vilja säga. Hur livet än ser ut och vad vi än möter på grund av syndens påverkan på skapelsen, på människor eller din relation till Gud, så vill han möta dig där du är. I brustna relationer, i oklara vägar, i att du undrar om du kommer ha ett jobb, i att du undrar om vad framtiden kommer göra nu när det känns så oklart. Gud som bor i dig vill ge dig ett förnyat inre och han vill ge dig en annan referens. Han har redan gett oss en annan referens där du vet vem du är, vem du tillhör och vad han kan göra i ditt liv. Ibland kan det kännas tungt. Vi kan säga sluta, jag vill inte, jag vet inte om jag klarar det här, Gud. Nej, det kan du inte. Inte i dig själv. Romarbrevet 8:6-7 säger, men nu är det som lagens bud krävde och som vi aldrig kunde åstadkomma fullgjort. Och istället för att mångdubbla våra ansträngningar kan vi helt enkelt acceptera det som anden gör med oss. Är det så enkelt? Ja, det är det som är det goda budskapet. Att du genom tro är fri. Att hoppet ger dig kraft. Det är inte en känsla, det är ett ankare och en sanning som räcker ända in i evigheten. Men hur? Genom att vi släpper på kontrollen. Genom att vi bekänner. Gud, jag gjorde fel igen. Hjälp mig. Genom ödmjukhet. Genom att liksom inse, att erkänna att Gud är den som vet. Att vi kan lita på hans ord och också följa det. Att be ärligt. Att säga till Gud, jag suger. Jag vet inte om ni, men jag kan säga det ibland. Jag kan bara känna mig så trött på mig själv. Men Gud säger, det gör inget. Min ande är i dig, jag vill göra ett verk i dig. Kom till mig. Så hoppas uthålligt. Gud har skapat allt och oss. Vi gör dåliga saker. Vad är Gud? Ja, men han är nära ett brustet hjärta. Han är hjärtat på en människa som väljer att förlåta. En person som väljer att göra något gott när någonting ont har gjorts emot en. Han är den som bygger upp. Han är den som gör vackra saker av våra misstag. Han kan ta allt och göra det nytt. Gud, var är du? Han är här. Han är aktiv. Han är allsmäktig. Han har en plan. Han är nära oss. Han ger oss kraft, styrka och mening. Hoppet för våran värld är att Gud har sagt det första ordet. Att han kommer säga det sista ordet. Och att han har ett ord till oss just nu. Kom! Jag vill ge dig perspektiv. Kom! Jag vill ge dig kraft. Kom! Jag vill ge dig av min frid. Han har förlåtit oss alla våra överträdelser. Utplånat skuldbrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han genom att spika fast det på korset. Gud vill ge dig nytt liv. Gud vill tala, ge dig ditt inre hopp. Hjälpa dig att se med nya ögon. Kom till honom. Han kan ge dig kraft.